Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej och välkomna till en ny säsong av Vinguiden pratar om med mig, Pontus Skagersten. Nu har det blivit dags för mig att lära mig allt om smakkombinationer och i slutet av säsongen så kommer mina kunskaper att sättas på prov av den välkända sommelieren Maja Samuelsson. I första avsnittet ska vi prata om grundsmakerna. Dagens gäst,
Mattias Larsson, kallas även för Fredagskocken. Jag har jobbat som kock i 30 år och älskar mat, vin och härliga smaker. En fråga som jag ställde mig för 20 år sedan, det var vad tycker vi egentligen är gott och vad är det som gör det? Det här med smak är ju en multisensorisk upplevelse som är otroligt fascinerande.
Vi ska ju prata om grundsmaker här idag, men först och främst, vilka är grundsmakerna då? Vilka har vi?
Syra, salt, beska, sötma, umami. Men sen diskuteras det ju lite om fett är en grundsmak. Det är inte en grundsmak idag, men vi har ju receptorer i munhålan som vi har receptorer för grundsmakerna, för fett till exempel. Och kalcium diskuteras och forskas på om det skulle kunna vara en grundsmak.
Jag tänker ju också så här, vad är smak då? Är det en känsla eller är det en...
Det är en multisensorisk upplevelse.
Ja. Och hur skulle du förklara en multisensorisk upplevelse för den som aldrig hört det?
Att alla våra sinnen arbetar samtidigt, skickar upp en massa signaler till hjärnan och hjärnan tar diverse beslut och talar om för oss vad saker och ting smakar. Mm. Alltså varenda sinne vi har är aktivt när vi äter. Så det är otroligt häftigt.
Så smak liksom är en, det blir ganska tydligt så här klassiker att man håller för näsan och äter någonting. Mm. En helt annan smakbild kanske.
Ja, verkligen. Och det är så otroligt häftigt. Det är därför jag älskar att jobba med det jag gör. För att det är så här, du blir aldrig fullärd. Smaken är delad. Alltså du kanske tycker om broccoli och jag gör inte. Eller ja, någonting sådär. Och man tycker om olika viner och så vidare. Men det finns en gemensam nämnare, tycker jag, med att hitta liksom, vad vi tycker är gott. Men det är så tusentals, alltså, eller miljontals saker som påverkar smaken. Allt ifrån då, ja, grundsmaker och aromer och det som vi tänker då är naturligt, men också till hur vi mår och i vilken miljö vi sitter. Till och med vilken liksom, färg på porslinet vi äter påverkar smakupplevelsen. Det är så mycket saker. Mm. Och det som är, som jag tycker är så fascinerande, är att vi har ett otroligt bra instrument för att uppleva smak. Alltså, vi har mycket receptorer till exempel då för doftämnen och för grundsmaker och så vidare. Men vi är extremt dåliga på att utnyttja det.
Mm. Potentialen finns, men är det att vi inte vet hur vi ska använda det? Eller varför är vi dåliga på det?
Vi prioriterar inte det helt enkelt. Jag brukar säga det att vi ska träna på att sätta ord på smaker. För det, när vi gör det, så liksom, då bygger vi mer upp någon, alltså bygger vi upp en större och bredare referensbank. Och därefter kan vi liksom känna större smakskillnader och smakvariationer. Men just det att sätta ord på smak är ju så otroligt svårt. Mm. Och det var det för mig i början också, just det där att man bara sa, nej men det där kan inte jag. Och så, men man får hålla på så hur länge som helst. Men vi ska ju dofta och smaka på allting mycket mer. Försöka sätta ord på det och också se så här, börja tänka på vad är det som gör det här gott? Varför tycker jag det här är gott?
Sätter du, man får väl göra vad man vill. Men jag tänkte, sätter du så egna uttryck, egna ord till smaker när du ska beskriva något? Eller är det mer än så här, ja men det här har vi kommit överens om att vi beskriver det med de här orden på det här sättet?
Jag vet inte, jag tänker inte så mycket. Jag tyckte det var så skönt. Jag har tittat mycket på vinvärlden, för där har man ett mer välutvecklat språk så. Jag har varit väldigt fascinerad av det. Men samtidigt så har jag känt mig så här trygg i att jag är bara kocken. Jag är ingen sommelier. Jag kan säga vad jag vill. Jag måste inte uttrycka mig på ett rätt sätt. Och det är där jag tror alla behöver vara. Att det inte blir någon så här prestige i hur man uttrycker sig, utan det gäller ju liksom bara att försöka hitta sitt sätt att prata om smak.
Ja, men för det där är ju intressant som du är inne på, så här, i vinvärlden att man är duktig på att sätta ord och man har mycket ord och referenser och sådär. Jag kan ju känna att jag är ju inte sommelier, jag är intresserad av vin. Mm. Och när folk börjar då prata om att ett vin doftar, liksom, den mest klassiska är väl så här svettig hästsadel eller solnedgång, ja, eller alltså när man är där, då är jag så här bara, jaha, okej, okay, nu jag känner så här, ja, man kan ju säga vad som helst då, eller?
Ja, och det jag brukar säga, det, jag har ju väldigt få provningar, och har jag provningar så bygger det verkligen på smaksinne, typ glasprovning är bland det roligaste jag vet, eller mat och vin i kombination.
Vad gör man på en glasprovning snabbt?
Där prövar man olika typer av viner och olika typer av glas. Mm. Och otroligt fascinerande hur ett vin smakar totalt olika i två olika glas. Mm. Kan smaka jättemycket i ett, jättelite i det andra och sen vice versa. Och det som också är fascinerande, nu kommer jag, bad du med om ett kort svar, men det är också att det finns inte ett ultimat glas för liksom ett vin, utan vi behöver olika för olika viner. Och många köper att doften blir olika, men även smaken. Alltså det kan smaka fylligt och du kan ha lång eftersmak i ett glas medan inte i det andra.
Vad är det vi tycker är gott och varför tycker vi att det är gott?
Det är ju en svår fråga, men det som jag landat i, mycket handlar ju om varför vi tycker olika, är för att vi har vant oss med väldigt mycket olika smaker framförallt. Men annars det jag kommer fram till, det är när hjärnan får väldigt många intryck. Tittar jag på viner i vinvärlden, så är oftast de som vi betalar mest för innehåller många fler doftämnen, vilket gör det intressant för hjärnan. Belöningscentret i hjärnan får fler belöningspoäng när vi får många intryck, och då blir vi gladare och upplever det som större och mer spännande. Matmässigt så är det liksom när vi har med av alla fem grundsmaker, när det finns många olika texturer, när det är väldigt aromatiskt. Sen ska du då servera sin positiv och lugn och fin miljö. Då blir det väldigt gott. Men framförallt när hjärnan får väldigt många intryck.
Det här i miljön tycker jag är ett spännande, lugn och fin miljö, sa du. Jag har upplevt, jag vet inte om du kanske känner igen det också. Jag har varit på en restaurang, eller för all del gjort en maträtt hemma. Tyckte det var supergott med kombination med dryck och allt det hejhå. Försöker göra exakt samma sak, eller gå till exakt samma restaurang och äta samma sak. Mm. Smakar helt annorlunda.
Ja.
Och det kanske är en sån, det är mycket som kan påverka såklart, men jag tycker oavsett hur mycket man försöker efterlikna så blir det aldrig liksom samma grej.
Nej, det blir inte samma sak. Och även om du har samma glas, samma porslin, samma allt, så handlar det om hur du mår. Om du känner dig lugn eller stressad, om du är positivt laddad. Är du stressad så känner du generellt sett mycket mindre smak och du upplever mer beska och pepprighet och kanske strävhet i vinet, än om du är glad, lugn, positivt laddad. Klassiska exemplet. Någon har köpt liksom ett billigt vin på semestern. Man har suttit ner på italienska Rivieran och tagit med sig en flaska, man sitter på balkongen, häller upp där i hotellets tandborstmuggar, dricker, tycker det smakar fantastiskt, ett vin för 2 euro. Man köper med sig ett par flaskor hem, annars man är korkad. Men hur smakar det hemma? Det behöver jag inte svara på, det vet ni själva.
Ja, ja, men jag tänker vi ska prata vidare om vin här. Jag är lite nyfiken på det vi nämnde i början när du sa de här då grundsmakerna, umami. Vad är vad är grejen med umami, vad är umami? Jag tyckte att så här, jag hörde talas om det ganska sent i livet, fick någon form av skjuts liksom.
Ja.
Håller du med om det?
Ja, absolut.
Vad jag menar.
Ja, den fanns inte när jag gick i skolan.
Nej, precis.
Verkligen inte.
Fick man inte lära sig på hemkunskap.
Ja, nej, men det tog väl tid innan vi accepterade. Jag vet, i Japan är ju forskare tidigt 1900-tal som forskar och kan isolera det här då som en grundsmak och så vidare. Sen använder vi oss inte av det. Idag har vi tagit till oss det och accepterat att det är en grundsmak. Och alla grundsmaker till en början har vi egentligen fått för vår överlevnad. Våran hjärna egentligen är ju skapt för att försöka få oss att överleva. Det är ju hjärnans främsta uppgift. Och det är umami, där vi har mycket umami, får vi oss mycket livsnödvändiga aminosyror. Och det är därför vi tycker om umami väldigt mycket.
Och i vilka produkter eller råvaror hittar vi umami?
Någonting som jag brukar nämna som kan vara bra att ta till sig till exempel, det är i lagrat kött och lagrad ost. Om vi tänker oss en parmaskinka och en parmesanost. Och ska man tänka smaken av umami, så brukar jag säga så här, där kan du, trots att det är två väldigt olika produkter, kanske hitta en liten igenkänning i smaken. Jag vet inte om man ska kalla det för liten sötma, men en djuphet. Den finns ju väldigt tydligt också i soja till exempel. Och kan du hitta liksom gemensamma nämnaren i en smak av sojan och den här osten och skinkan, där har du liksom det vi säger kalla för umami.
Intressant. Också du nämnde det här med att vi har smaken för vår överlevnad. Vad ska vi undvika då? Då tänker jag så här, beska. Alltså det har ju en negativ klang. Man tänker inte direkt kanske beska är gott med något beskt.
Nej.
Är den kopplad till överlevnad och...
Jajamän.
Beskan behöver kanske också finnas där, eller? Alltså i mat och i vin också kanske?
Ja, men vi måste ju övertyga hjärnan om att det inte är farligt. Det är ju så. Och eftersom hjärnan vill att vi ska överleva så... om man ska ta det snabbt så där, så som jag har lärt mig, så är det liksom syra. Det är för att vi hittar friskt vatten. Sälta, det är ju för att vi ska kunna binda vatten, så att därför är det viktigt, och därför reagerar vi positivt på syra, vi reagerar positivt på sälta. Sötma, du vet, det kan man ju bli tokig, men det betyder ju mycket energi för oss, och när våra hjärnor formades för över 10 000 år sedan, när vi sprang på savannen, sprang vi då på ett daddelträd och vi var ganska hungriga och det var svårt att få tag i mat, då är vi liksom, vi programmerade bara ät.
Tryck in
så mycket. Och det är därför vi lätt fortsätter att bara ner med handen i godisskålen. Även fast jag kan också vara en sån, och så känner jag så här, nu orkar jag inte mer. Och handen åker ändå ner och stoppar in saker i min mun. Det är inte jag som gör. Det är handen.
Det är skönt att kunna skylla på evolutionen då.
Ja, ja visst, verkligen. Jag bara, ge mig en godispåse till. Jag vet att det inte är lördag, men... Nej, men, och umami som sagt, varför vi ska få just livsnödvändiga aminosyror. Beska däremot, där är det ju verkligen tvärtom. Det betyder ju giftigt. Därför när vi möter på beska saker, det är många som inte tycker om beska, eller barn framförallt, då tycker de inte om beska. Det är för att det är liksom, det betyder nej, du ska inte äta det här. Verkligen. Så det är ju någonting som vi måste träna oss på att äta gång på gång på gång, för hjärnan är ju rädd och säger så här nej, och hjärnan glömmer snabbt gärna bort det där, så att det är liksom, ja, det är en träningssak att börja tycka om beska. Och det som är häftigt, vi har ju relativt lika instrument i att kunna känna smak och doft, vi människor och män. Men de som kan känna har fler smakreceptorer. De har framförallt fler smakreceptorer av just beska. Så många så kallade supersmakare som de kallas, som liksom känner, har fler doftreceptorer. De är oftast väldigt känsliga mot just beska.
Det är genetiskt då. De har fler receptorer.
Ja. Alltså
det är inte något. För man kan ju träna upp sina sinnen så att säga. Men de har en fördel då direkt från start.
Ja, fler. Men det som är roligt, eller som jag fick lära mig senare i livet, var så här, för jag tänkte så här, att många kockar och sommelierer är ju säkert supersmakare, liksom, att man har många receptorer. Men det visar sig vara tvärtom. För att de som är supersmakare, det är oftast för mycket intryck och för mycket beska och så vidare. Så de flesta kockar skulle jag gissa är kanske lågsmakare som har färre receptorer, att man älskar och man verkligen kan trycka på av alla smaker och liksom bli exalterad av det.
Om vi pratar om mat och vin i kombination då. Mm. Om vi börjar med så här upplevelsen av hur man upplever ett vin under en måltid. Och i maten så har vi så här syra, sälta, bäska och alla de här smakerna. Hur påverkas vinet av det vi äter? Och kanske vice versa, hur påverkas maten av det vi dricker? Ja.
Otroligt mycket. Vi kan ju verkligen förändra. Vi kan ta ett vin som någon tycker att det här är alldeles för syrligt. Och så kan vi bara få det att smaka lite sött och mjukt och härligt. Eller ett vin som är så strävt som någon säger, nej, det här kan jag inte dricka. Och det kan vi få silkeslent och bara sådär alldeles perfekt. Och mycket av det också kopplat till evolutionen och hjärnans överlevnad. För att ta ett enkelt exempel så... Om jag tar en frisk riesling, och jag brukar poängtera för många när jag pratar smaker och sånt där också, för alla kommer inte från vinvärlden, friskt, det betyder syra. Kockar hade sagt syrligt.
Ja.
Vi har hög syra i det här vinet och sen smakar vi på det vinet. Och sen säger vi då att våra smakreceptorer tar upp den här syran, skickar upp signaler till hjärnan. Och då säger vi på en skala 1-10 att den skickar upp liksom 7 signaler. Så att då berättar hjärnan så att oj, det här var syrligt. Vi blir lite chockade. Och sen tar vi en citronklyfta, biter i den. Och bara, då skickar hjärnan upp 10 signaler. Den är ju syrligare än vinet. Så bara, wow, reagerar på det. Men på en millisekund har hjärnan också läst av att det inte är farligt. Så när jag prövar vinet igen så kommer vinet inte smaka syrligt överhuvudtaget.
Mm-hmm.
För att hjärnan tycker det är onödigt att säga till. För den har varit med om mycket värre. Men det var inte farligt. Så nu bör du inte säga till. Och det är för att hjärnan har bara en viss kapacitet. Och eftersom den ska hålla oss levande så är det liksom att det är mycket viktigare att den har koll på att det inte finns några faror i närheten. Mm. Jag har gjort några jobb med någon hjärnforskare och de pratar oftast om en tiger. Att liksom vi ska akta oss för att tigern inte ska äta upp oss. Så även om vi skulle sitta här inne i studion och pröva, jag vet inte om att det inte står någon tiger här, så reagerar min hjärna så. Den är skapt på det viset.
Mm.
Så att så funkar syra. Så syra mot syra.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Konstigt nog blir mindre syrligt.
Mm-hmm.
Så om jag har den här friska rislingen och så lägger jag upp en liten laxcarpaccio och pressar på ganska mycket citron, lite olivolja och så här, marinerar jag lite fänkål i citron och lägger på det så det blir jättesyrligt. Då skulle jag kunna få det att till och med smaka platt. Så där gäller det liksom att det ligger hand i hand. Jag brukar säga att syran behöver vara lite högre i vinet än i maten.
Ja.
För att liksom, vi vill ju fortfarande att det vita vinet får inte upplevas som platt, men vi kan dra ner den syran lite, då får vi oftast fram lite mer frukt istället.
Och är det
så att det måste gå i balans liksom, de måste hänga med varandra, vara lite lik.
Men är det då, om du har det här rislingvinet med hög syra, är det fortfarande liksom, när du ska kombinera det med en maträtt, är det syran du tittar efter i maträtten först och främst och hitta den balansen, eller går du direkt mot något annat?
Ja, det är också intressant, för ofta så tänker man inte själv på hur man tänker, men ja, till viss del är det. Jag brukar säga, om jag ska förklara mat och vin i kombination på liksom, du vet, en minut, då brukar jag säga så att maten ska påminna om vinet. Mm. Jag brukar prata om vinets struktur. Och med vinets struktur menar jag liksom grundsmakerna. Och också komplexiteten. Alltså, vad ska man säga? Intensiteten. Alltså om druvan, om den är koncentrerad eller om det är lättare. Alltså om jag skulle ha ett lätt vin med hög syra, för att ta ett exempel liksom. Då vill jag ha en väldigt lätt rätt. Då kan vi gå till den här laxcarpaccio med pressad citron och fänkål. Det är inte så mycket. Har jag ett ganska komplext, lite mer vin med högre, alltså koncentration i och väldigt hög syra, då går jag på, då har jag den här laxcarpaccio, men jag kanske adderar en blomkålskräm med lite fetma till exempel. Så att den smakar mer, för att vinen smakar mer, men syran ska hänga med syran. Och är det så att jag har en halvtorr risling, för att ta ett exempel, där jag har syra och sötma i rätten, eller i vinet, då är det samma sak. Då jobbar jag med hög syra i rätten och också sötma i rätten. Så då helt plötsligt kanske jag gör en mango-avokadosalsa på där, för att möta även sötman i vinet. Så att det är någonstans, menar jag, med grundstrukturen. Den bygger väl egentligen på alkoholen, koncentrationen och grundsmakerna. Och det är de som jag börjar med att balansera.
Det är ju enkelt att påverka smaken när du står och lagar mat. Du kan addera och laborera lite mer än med vinet. Men då slog det mig, utifrån det vi pratade om innan också, att laborerar du något med vinet, alltså du känner så här, ah, men jag är nära, jag är inte riktigt där, jag är nöjd med maten, ska vi testa vinet i ett annat glas, eller ska vi testa i en annan, det får stå framme lite till och tempereras, brukar du?
Ja, men det är väldigt häftigt med dofter, för oftast försöker man liksom hitta många liknande doftämnen, alltså, eller aromer ska jag säga, i vinet som i maten. Då är det många som får en så här aha-upplevelse och känner så här, bara, wow, nu blev 1+1=3. Det är det många vill åt. Och skulle jag ta en smörstekt rödtunga med brynta champinjoner och brynt smör, alltså du har de här brynta karamelliga tonerna, en ekfatslagrad chardonnay är ju otroligt häftigt till liksom, för de smälter ju bara samman och så bara blir det så fantastiskt gott tillsammans. Men där kan du också, det blir väldigt bra. Och det är så här bra grej att ta med sig. Och hittar man lite urtighet i vinet, eller hittar du björnbär eller svarta vinbär i vinet, ha det lite i såsen kanske, så får du en väldigt bra match. Men mat och vin i kombination är ingen exakt vetenskap. För när jag pratar om rödtungan med de här feta tonerna, ganska mycket smak, karamelligt, smörigt, chardonnay på pappret är perfekta. Men för mig så kan en frisk, krispig risling också vara helt fantastisk. För där har du den tydliga syran som spjälkar det feta lite grann. Och samtidigt så kanske rislingen har en fantastisk liksom fruktighet, eller vi har en fin elegant måsel med lite så här lätta mango, ananas toner, lite gul söt frukt som bara är så här fantastiskt, som faktiskt kompletterar den här rätten. Som matlagare hade jag tänkt mig så här, ja, men brynt rödtunga, brynta champinjoner, brynt smör, så himla gott. Men min matstil, eller det som jag gillar, jag hade hyvlat lite tunt äpple, lite tunt fänkål, lite citron för att pigga upp och det ska hända någonting mer. Men de smakerna kanske jag faktiskt kan få genom rislingen. Att de liksom är kompletterande. Ja. Så antingen matchande eller kompletterande eller kontrasterande.
Så man ska inte vara rädd för att gå lite off, så att säga, från det som är det klassiska.
Nej, verkligen inte. Det ska man verkligen våga. Och som sagt var, att det här med grundstrukturen, det kan vara ganska enkelt att läsa till sig. Liksom, att syra ska följa syra, sötma ska följa sötma, om man säger liksom i hur mycket det är. Bäska som vi pratar om, det är ju hjärnan vet ju om att det är farligt. Så bäska ska du aldrig möta med någonting med bäska. För det andra, där pratar vi om adaption, hjärnan vänjer sig. Just vad det gäller bäska, där blir det tvärtom. Där blir det liksom bara värre. Så har vi bäska i maten, så ska vi inte gå på viner som är för kraftigt fatlagrade eller för hög alkohol till exempel. Eller med bubblor i. För det gör det liksom upplevs bara starkare och värre.
Du sa att du hade ett exempel på hur ett kanske otippat vin har funkat väldigt bra till en maträtt.
Ja, eller snarare hur två olika maträtter kan fungera på till ett och samma vin. Ja. Och det handlar ju också om, som du frågade mig om innan också, så här, om ett vin ska stå framme eller laborera med det. Men jag hade bara en sån häftig grej. Jag satt på, man lanserade Bollinger Lagranané 12. Då var jag på den lanseringen och så fick vi in vinet och jag prövade, eller champagne då, prövade den och bara tyckte så här, wow, fantastisk champagne. Men samtidigt som jag kände så här, den är ju väldigt ung, det här är ju några år sedan liksom, och så här, fortfarande lite knuten och så här, men man förstår ju storheten i vinet, men jag bara, åh, jag vet precis vad jag skulle laga till det här. Och så bara, ja men en pilgrimsmussla och sen bara en så här riktigt syrlig emulsion med massa citron och smör och även faktiskt mynta i det här fallet, och så tänkte jag, ja men jag har ofta lite fint tärnade grönsaker som ger en liten sötma. Och jag bara så här, det här är som perfekt match. Men sen, den här middagen pågick och sen, så vinet stod ju då en liten stund. Så efter en kvart så prövade jag champagnen igen och bara, wow, vilken champagne. Den hade öppnat upp sig på bara en kvart. Då var den också kanske 15 grader varm. Och jag smakade på den här och bara så här, jag menar så här, jag vill ha en typ en ankerjätt. Jag kan till och med ha lite torkad frukt i det här. Och tyckte liksom att det är två helt olika saker. Och jag la det här på minnet och sen fick jag en förfrågan från Arvid Nordqvist som då har Bollinger. De ville komma upp till min matstudio på en middag och då slog det mig bara, ah, kan inte ni ta med er Lagranané 12 upp? Och sen gjorde jag just den här serveringen. Mynta emulsionen med pilgrimsmusslan, vinet kanske 10 grader. Och sen hade jag hällt upp lika mycket vin i några andra glas. Lite större kupor som hade fått stått längre och som kanske var 13-14 grader. Och serverade en ankret med lite beter och lite torkad frukt och så här. Och det var så otroligt roligt, för det är ju otroligt duktiga människor som kan det här. Så att jag är lite rädd att någon nästan ska bli sur på mig och tycka att han är ju dum i huvudet.
Vad har han gjort där med de här glasen?
Fan, och ja men glasen och temperaturen och allting. Och de satt och bara var så otroligt fascinerande och bara älskar den där kombinationen och aldrig tänkt tanken att tänk bara temperaturen, och i det här fallet kanske det hade varit upphällt i 15-20 minuter eller någonting sådär. Alltså att det kan göra sån otrolig skillnad. Så från den här strama första rätten till den här ganska stora rätten är fantastiskt. Jag hade också tänkt att testa, för jag sparade några droppar när jag var på den här första provningen vid lanseringen. Sparade så stod i liksom 45 minuter, men då var det liksom avslaget, för jag hade så lite kvar också. Men det var bara så här, då var det uppe på nivå att jag hade kunnat gjort en stekt anka, liksom en mörk anksky till.
Mm. Så att, ja, men det där är ju superspännande just på om man vill testa själv hemma att ha samma vin genom hela middagen, men att man har förberett lite själv innan, att det här har vi stått framme, det här är lite svalare, det här är lite, ja, vad det nu må vara. Det är ju superkul ju att ett vin, samma vin, kan upplevas så olika. Men du, jag ska ju sätta lite vin och matkombinationer här längre fram i säsongen. Har du något så här tips du vill skicka med mig, vad jag ska tänka på, eller en så här udda kombination som du har testat som funkade väldigt bra? Vart ska jag börja, hur ska jag tänka? Jag har ju gått igenom mycket här, men bara för att recapa lite.
Oj, otroligt svår fråga, men
för jag tänker också så här, det är ju superlätt att komma undan eftersom allt handlar om tycke och smak. Jag tycker det här är gott, men jag skulle vilja också kunna redogöra för det, och då behöver jag kanske slänga mig med lite tankar.
Ja, men och jag tänkte så här, det beror på hur liksom vilken nivå det här lilla provet som du utsätts för är, för att det kan ju vara kul att inte göra en klassisk kombination, för skulle du göra min rödtunga till en ekvarslagrad chardonnay, så är det kanske att gå lite väl safe liksom. Och där skulle jag hade tyckt det varit kul och liksom, jag har gjort många champagnemiddagar. Bland annat med Rickard Julin, vi har gjort otal champagnemiddagar där jag verkligen har byggt olika rätter efter olika champagners stilar. Och champagne är så mångfacetterat, och det är så många inte tror är ju liksom att du kan komma upp på en ganska köttig och tung nivå med en champagne. För champagnen, förutom det klassiska vinet som det är ett väldigt komplext vin med otroligt mycket doftämnen, härlig koncentration, plus att du då också har bubblorna. Och med bubblorna, då ska du ju undvika om det är beska saker i maten och mycket pepprighet, där vill du inte ha bubblorna. Men annars går du upp på en kraftigare nivå på en liksom Pinot-driven champagne. Och det behöver inte heller vara... Ofta landar man i Pinot för att det är lite kraftigare, men du kan ha en Comte Champagne med lite ålder som då är en Blanc de Blanc liksom, med mycket smaker. Så är du uppe på
Blanc de Blanc, en, för de som inte vet.
Gjord på bara Chardonnay.
Ja.
Då kan du liksom, du kan vara på en nivå där du liksom har en stekt ankbröst med en mörkare sky och så vidare, och rostade hasselnötter, lite smulade anklever i den här skyn liksom, som är kraftfulla smaker som många inte tycker är champagne. Men med champagnens syra och den komplexiteten på en större champagne, så blir det verkligen fantastiskt gott. Och det man också kanske kan ta med, som man vill göra en lite mer oväntad kombination, det är, jag brukar säga att det spelar inte så stor roll om det är kött eller fisk, till vitt eller rött. Det som har betydelse, det är om det är brynt eller liksom kokt eller bara ugnsbakat, så att det inte har någon yta. För att den brynta ytan ger mycket smak som får betydelse för vinet, till skillnad mot alltså en stektorsk och en kokt torsk är väldigt olika. Men om du har en rätt där du tycker så här, bryntorsk tillsammans med de här bakade rödbetorna tycker jag är fantastiskt gott till den här pinon till exempel, där skulle du kunna ta bort torsken och ta en bit kalv, eller kanske till och med eller en biff, och steka den. Den kommer funka alltså precis lika bra till samma vin. Så att kött eller fisk har en relativt liten betydelse, utan det är mer smakkoncentrationen, och framförallt om det är stekt eller inte. Så att där kan det vara kul att göra en liten, där man tror sig att det här är en typiskt fiskvin, att göra en lite köttigare rätt kanske, eller vice versa.
Ja, men två roliga tips tycker jag. Just det här champagne och mat, att champagne behöver inte nödvändigtvis bara hällas upp när det vankas mingel eller sådär. Och också just det här, för det tror jag ju fortfarande, även om jag bara är hobbyintresserad och liksom tycker det är kul och spännande med vin, men skulle jag sitta på en restaurang och så får jag in en köttbit på tallriken och så i glaset så häller de upp ett vitt vin, då hade jag blivit så här, jaha, oj, det hade jag inte förväntat mig. Och det är kul att kunna liksom få de här nya intrycken, för det är också väldigt, ja, men som vi vill med den här podden också, kanske bryta de här ramarna lite som man ändå har stöpts in i.
Men det viktigaste är att våga pröva, och annars, och just när, för att förtydliga lite just med kött eller fisk eller så här, ofta har du liksom en grillad entrecôte, så är det extremt mycket smak. Där kan det ju börja bli svårt att hitta ett vitt vin, men hittar du ett riktigt kraftigt, kryddigt, ekfatslagrat vin, så kan det definitivt gå, men tillbehören är det som kommer vara det viktiga. Har du lite så här råmarinerade grönsaker till den här entrecôten till exempel, så kommer du verkligen kunna matcha det, men med ett väldigt kraftigt vitt vin. Vita viner är oftast generellt sett lite lättare än de röda, och de röda har ju då tanninerna som ger strävheten som kan behövas när det blir väldigt fett och väldigt kraftigt. Men för att ta ett bra exempel, vit ekfatslagrad Bourgogne och röd Bourgogne, de ligger otroligt nära varandra i smaken. Och där prövar du dem i svarta glas vid samma temperatur, så är det väldigt många Åtminstone som jag, vanlig levande människa som kan gå fel.
Ja, det där är superspännande. Mattias, jag känner så här att jag hade kunnat sitta här och prata hur länge som helst om det här, för det här är ju verkligen superspännande. Men stort tack för att du kom hit, gick igenom grundsmakerna, gav mig och lyssnarna lite tips hur man kan tänka kring vin och mat i kombination och hur man hittar de här smakerna. Jag tar med mig champagne till mat. Det tycker jag är jätteintressant, så det ska jag titta närmare på. Stort tack för att du var här.
Stort tack.
Det var allt för dagens avsnitt. Nästa vecka då ska vi lära oss allt om mousserande vin tillsammans med Rickard Julin.
Det enda som man verkligen ska undvika med champagne, det är sötma. Det är det absolut värsta. Så att champagne med dessert, no no. Och så fort man har lite för mycket, till exempel jordgubbar har för mycket sötma mot en torr champagne, trots att det är någon sån här klassiker, men som inte fungerar alls, tycker jag.
Och vill du som lyssnar veta mer om vin, så registrera dig på vårt nyhetsbrev på vinguiden.com, så ser vi till att serva dig med senaste nytt från vinvärlden.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.